Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till specialisterna. Innan vi kör igång veckans avsnitt så börjar vi med lite reklam. Har du någonting att plugga, Anton?
Ja, jag skulle vilja plugga att den 6 oktober så kommer jag till Helsingborg med min stand-up soloföreställning Möten. Och den 7 oktober kommer jag till Kalmar med min stand-up soloföreställning Möten. Biljetter dit hittar man på biletto.se. Jag ska också påminna om att vi i specialisterna har vår egna stand-up-klubb här i Stockholm på Dovas bar, eller Dovas pub, Skanstull. Specialisterna stand-up comedy club, eller specialisterna comedy club heter den. Varje torsdag 100 kronor inträde, biljetter där också på biletto.se. Och slutligen då The Mr. Cool Show på Babel den 19 november. Biljetterna börjar ta slut, 400 sålda och vi har bara 100 kvar då. Så vill man komma och kolla på mig när jag rappar tillsammans med gäster som Färska Prinsen, JNI, Arman, Hyper och ingen mindre än Simon G som förakt, då får man skynda sig och beställa biljetter på biletto.se till The Mr. Cool Show. Ja. Yeah.
Ja, förutom att jag medverkar på många av de här sakerna du just nämnde.
Ja.
Men för övrigt så kör jag en slapp timme i Oslo den 9 oktober på Latte, den klubben där. Och 12 oktober oslipat i Uppsala kör jag på. Och sen en slapp timme i på lördag, eller lördag den 15, i Borlänge. Kör även K. Svensson Conversation Club på Bonden den 14 oktober. Ja, det är mycket grejer nu, va? Capital Comedy den 21 oktober. Jag kommer ju köra mycket stand-up här och där.
Ja.
Gå in på, om du, det jag helst vill att du bokar biljetter till är kanske ändå gardenforce.com, där jag har min soloshow en slapp timme. Det är bara några föreställningar kvar nu, så ta chansen. Då var det dags för specialisterna podcast.
Specialisterna baby. Specialisterna baby. Så jäkla bra.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det var kanske det du rattade in din poddradio för att lyssna på. I denna vecka så är det Anton Magnusson och Simon Gärdenfors.
Ja, vi är en man kort. Albin Olsson är och skriver tillsammans med Nisse Hallberg. Så han kunde tyvärr inte komma hit idag. Men vi ska nu klara detta på egen hand. Eller vad tror du, Simon?
Jo, det tror jag.
Ska vi ha den här tonen i hela podden, tycker jag. Så folk får intrycket av att det är Albins förtjänst att det blir sån lättsam, skön samtalston. Ja. Vad har hänt i ditt liv då, Simon?
Jag har varit i Göteborg. Det har varit bokmässa. Min mormor har dött.
Just det.
Så jag har varit i Malmö på begravning.
Du har svårt att säga det utan... Alltså, du har
båda
ju...
två, både du och jag känner... Man säger att du försökte kväva ett leende och jag försöker också kväva ett leende. Det är ju för att vi att det är någonting förbjudet. Så det blir ungefär som ett barn som hör någon prata om kiss och bajs. Att man tycker, alltså man känner det här inombords att det här... är så förbjudet, det får man egentligen inte säga. Ja. Och då börjar det bubbla inombord så man tycker det är så roligt. Ja. Men det är konstigt att jag...
För man tycker ju inte det är...
Nej, jag tycker inte det är kul att min mamma dött. Ja. Men att jag som 40-årig man har exakt samma... Eller jag är 38,5.
Ja.
Men att jag har exakt samma liksom... mekanismer som en 4-årig pojke som, som inte får prata om kiss och bajs.
Men det är intressant, har du börjat lite i förskott fira ditt 40-åriga, är det din 40-årsdag?
Ja, men alltså så här, jag är ju så nära 40 nu, det är 1,5 år kvar tills min 40-årsdag. Och då har jag börjat identifiera mig som 40-åring.
Ja, men det är lite för kanske för att inte få en stor smäll när det väl kommer, eller?
Jag vet inte. Ja. Jag har inget kontakt med mitt undermedvetna.
Ja, nej, för jag tänker ju så då direkt att du börjar i tid nu lite så smått på skoj när du ändå, du är ju inte 41, nej. Så då är det lätt och kalla sig 40-åring för man vet innerst inne att man inte är det. Men sen när du väl är 40 så kommer det kännas helt naturligt och referera till sig, dig själv som 40. Det är min hobbyanalys.
Ja, det är mycket möjligt att det är så. Men jag började värmas upp till tanken redan när jag, för kanske 10 år sedan eller någonting. Jag vet inte om det var så länge sedan, men... något sånt. Nej, jag var nog kanske 31 eller 32 när jag började lyssna på Kevin Smiths podcast.
Mm.
Och han var 40 och han pratade så här mycket så här. Han gjorde reklam för sin lösfitt och liksom den här flashlight i podden de var sponsrade av. Och så började han så här, I'm not ashamed as a 40-year-old man that I need a little help in when I masturbate och så vidare. Och då tyckte man det var ganska coolt att han var så här skamlös, tramsig 40-åring på något sätt. Och det kunde jag ju se mig själv också då så, men fan, jag kan ju fortsätta vara en sån här tramsbyxa som jag alltid har varit även när jag är 40. Det funkar ju för Kevin Smith.
Det är som fungerar som en förebild.
Ja, det gör det.
Men du fungerar lite så för mig då eftersom du är väl 4-5 år äldre än mig.
Jag är född 78.
Och 83 då jag, så det är fem år. Ja, precis. Och färska prinsen Martin fungerar ju så för mig under en lång period. Vi rappar ju ihop. Och det var ju skönt då att det var någon som höll på med samma sak som jag gjorde. Och höll på att tramsa lika mycket. men var några år äldre. Han är då 3 år äldre än vad jag är. Men sen så skaffade han ju barn och familj och hus och sådär.
Han flippade in, så att säga.
Han flippade in, alltså rent då, vad ska man säga?
Motsatsen till att flippa ut.
Ja, precis. Mm. Han är fortfarande flippig. Alltså, ja. Men hans liv är ju lite mer Svensson, liksom.
Ja, i och för sig så Kevin Smith, som funkar för en förebild för mig, har ju hus, fru, barn också.
Det skulle kanske då vara jobbigare för dig om du umgicks med Kevin Smith dagligen privat. För att nu får du bara höra själva poddarna. Om jag bara fortfarande hade fått höra Martin och Färska prinsens musik, så hade han kanske ändå fortfarande då funkat som en sån lättnadskänsla. Men nu kan jag ju bli lite stressad över att han har familj och barn och så. Och då fungerar det inte lika mycket som den
men
typen av
förebild. Men varför blir du stressad över det?
Nej, men det är ju nästan kodat då i mig att man ska ha familj och barn någon gång. Vi har ju pratat mycket om det, du och jag.
Ja.
Och jag säger ju alltid om 5 år.
Ja. Nu har vi känt varandra över 5 år.
Ja.
Och jag ser ingen familj och barn.
Nej, men jag kanske gör en kringlan.
Han inte bara helt hux flux gifter
mig och skaffar barn under loppet av ett år.
Men grejen är ju att du känner, alltså, här kommer min då hobbyanalys av det. Att det är så här att du känner dig stressad för det, för att du tänker det är någonting man måste göra, men det är någonting du inte känner för. Att du tänker så här, det här verkar jobbigt, alltså fru och barn, och sen säger så här, men jag måste alltså så här, att det är verkligen så här en uppgift du känner att du behöver ta tag i.
Nej, alltså det måste jag säga att det är fel. För att jag har ingen ångest inför det, för jag vet att jag inte behöver. Jag känner inte att jag måste ha familj. Alltså det här alternativet att bara sitta själv och kolla film på ålderns höst, det vet jag är fullt möjligt, och jag skulle inte skämmas socialt över det.
Nej.
Och jag tänker, jag har liksom familj, jag har syskonbarn och jag har vänner. Och det är ju, jag har ju många vänner som antagligen inte heller kommer att skaffa familj och barn. Du till exempel.
Kanske. Jag vet inte heller. Men jag är mer så här att jag får se hur det blir. Alltså nu känner jag verkligen inte för det. Om jag blickar 5 år framåt så känner jag inte heller för det då.
Nej.
Alltså så här, vad jag gissar.
Men 6 år kan inte... har du alltid sagt.
Men det är rätt svårt att veta.
Ja, men sen har jag Jerry från Trelleborg, min kompis från Trelleborg, och Bög-Jimmy. Ingen av dem känns ju som att de ens är i startgroparna att bilda familj.
Men kanske ifall de helt plötsligt skulle träffa någon partner, så kanske de skulle vara snabba på det.
Jo, så är det ju. Men oavsett då, att jag känner inte att jag måste bilda familj. Men jag känner någonstans att dels att jag hade tyckt det nog var en rolig grej att göra. Och så skulle jag vilja bli grym på det. Alltså att man gör riktigt bra.
En bra familjefar.
Ja, och man, alltså, man är duktig på det här med familj. Att det jag tänker, alltså, för jag ser det ju rätt mycket som ett företag, liksom. Och du och jag har ju något av ett företag ihop, skulle man kunna säga. Att vi har då specialisterna. Och vi kan ju både vara kompisar och ha specialisterna ihop. Och då tänker jag att man skulle kunna ha både familj och vara polare ihop. Men jag tänker att det är rätt mycket arbete med det, men det skulle nog gå.
Ja, det är ju kanske ett bra sätt att se det på.
Men det är inget självändamål i varje fall.
Har du funderat någonting på hur din vulgära humor skulle påverka ett eventuellt skaffa barn-grej? Alltså så här som The Baby Dance eller andra...
Jag vet, Färska prinsen fick ju meddelande från fröknarna på hans barns dagis att det var några föräldrar som hade klagat över att Färska prinsen strök omkring på dagiset. Och då, alltså, han blev ju irriterad, för han menar på att det är bara folk som lyssnar på mig vet hur jag ser ut. Och det stämmer ju rätt så bra. Han är ju ingen, han är ju ingen kändis så att säga, utan man måste nog någon gång ha lyssnat på honom och haft något intresse om man ska veta hur han ser ut också. För att okej, om man skulle känna igen hans låtar, men om man vet hur han ser ut också, så har man ändå kollat bilder, kommit ihåg hur han ser ut, och sen också vetat att han ser ju annorlunda ut nu ändå.
Det är jättekonstigt. Vem det är. Det är nog någon som har skojat till det lite då, skulle jag gissa på.
Ja, det borde det vara, ja.
Men jag tror det är ganska lätt att bara skaka ifrån sig. Mm. Om man bara säger, ja men det var en kul grej. Det har ingenting med...
Nej, alltså min erfarenhet är att ingen har problem med det.
Nej.
Ingen som känner en.
Nej, jag har också kompisar som alltså som har gjort väldigt vulgära och så här pedohumor och sånt, som har barn och inte haft några problem med det alls. De flesta verkar ju kunna skilja på konst och verklighet.
Ja.
Man kommer säkert få höra någonting någon gång.
Men det kan man nog skaka. Jag tror att det kommer nog vara i så fall av andra anledningar. Att någon som ogillar en av andra anledningar.
Jag tror mer fans som försöker skoja också. Mm. Kommer skriva mycket rape the baby skämt på ens bebisbilder. Som jag då gissar att man kommer lägga upp. Jag vet inte. Ja. Jag är inte så sugen på att lägga upp bebisbilder på Instagram. Mm. Om man ska få barn.
Sen kommer man ju till alltså en känslig ålder. Om man har barn, så en känslig ålder där i skol, när de börjar skolan. I låg- och mellanstadie. Och då skulle det kunna bli ett problem på samma sätt som om man har en mamma eller pappa som har gjort porr.
Mm.
Och då skulle det kunna bli ett problem om dels om barnet då redan är lite retat eller utstött, och så får de reda på det här. Då skulle barnet kunna bli väldigt irriterad på en som förälder att man har gjort de här grejerna. Men det skulle ju också kunna vara om barnet är... inte är rättat, så skulle det också kunna bli en cool grej som de andra eleverna tycker är coolt, att man har en...
Ja, det är i och för sig, alltså så om South Park killarna, deras barn i skolan, alltså även om de har skämtat om våldtäkt och pedofili och sånt, så är det klart att de andra barnen tycker det är coolt att deras farsor är balla liksom.
Ja, precis. Men jag kommer av mig tanken där lite. Men
det är roligt att...
Jag kom på.
Ja,
på tal om det, det var... nu pratar vi hockey då. Mm. Så var det, jag tror det var OS, om det var 98 eller 2002, som Sverige förlorade mot Vitryssland, som är då ett betydligt sämre lag.
Mm.
Alltså mycket, mycket sämre lag. De hade till och med redan köpt biljetterna hem för att de var så säkra på att de skulle åka ut mot Sverige. Och då gjorde då Sveriges målvakt Tommy Salo, han gjorde en sån riktig tabbe som gjorde att Sverige åkte ut. En riktig sån knattelagstabbe. Och Tommy Salo var ju då bara några år tidigare den stora hjälten när vi vann OS-guld 94. Men så gjorde han den tabben. Och då minns jag att SVT Sport, Sportnytt, hade ett reportage där en vecka efter, om Tommy Salos systerson som blev mobbad i skolan för att det var en sån stor grej att Tommy Salo hade släppt in det målet.
Också så, systerson.
Ja. Så de intervjuade både Tommy Salos syster och hans son.
Frågan är då ifall det reportaget gjorde saken bättre eller sämre.
Ja, det gjorde det säkert bara sämre. Men det var så allvarlig ton också när systern berättar hur jobbigt det har varit för sonen och sådär. För det var ju såklart lite mediehets mot Tommy Salo att det var en tabbe och en ordentlig målvaktstavla. Men det är ju lite så här att om man ska då få koppla ihop det med det vi pratar om, med de grejerna vi gör och hur det kan påverka, så är det ju att ha en morbro som är NHL-målvakt när man är 8-9 år. Det är ju bland det coolaste som finns. Men är man lite utstött redan och anses töntig, då får man ju skit för, då hittar de ju något liksom.
Ja.
Och, Och det har ju inte sagt, Tommy Salo har ju säkert inte tänkt på det när han började spela hockey. Så ja, men om du har så här, bildar familj eller har en syster som bildar familj och du gör en stor målvaktstavla i en viktig turnering, hur tror du det kommer påverka?
Ja, ja. Ja, det är svårt att avgöra. Men ja. I alla fall, min mormor dog.
Jag ber om ursäkt att jag...
Det är inte så farligt. Hon blev 95 år gammal.
Mm.
Och det var... Och min morfar är redan död. Och hon var så här... Det, så att det är inte så att någon blev lämnad ensam. Det var den minst sorgliga begravningen jag varit på någonsin.
Mm.
Det var liksom... Det var mest glada miner. Det var... Ja. Jag försökte ju såklart testa gränserna på hur mycket jag kunde skämta med min mamma och min morbror Robert från Israel. Han flög tillbaks då. Han var ju här också för kanske 6 veckor sedan i Sverige för att hälsa på då. För att mormor, det var ju på gång liksom att hon... Det har varit igång rätt länge. Ja, men de fattar väl att hon har inte så lång tid kvar.
Ja.
Men ja, och det, de flesta, alltså så här, min släkt är ju rätt skämtsam. Så det var många som liksom hade rätt så här munter min. Jag tror, alltså så här, jag testade lite gränserna, men det kom aldrig speciellt långt innan det blev så här. Alltså när vi satt i bilen så var det så att jag sträckte på mig så, nu ska det bli kul med lite begravning, va? Och då sa man att min mor var så, det är svart humor, mörk humor. Ja, då var så blev lite.
Han menar inte afroamerikansk humor.
Nej, alltså det blandas ju ihop lite
det,
ibland.
Det är
alltså,
ju egentligen samma begrepp för båda två sakerna.
Ja, alltså svart humor är ju inte, jag tänker inte att afroamerikansk humor och alltså galghumor tänker på, alltså när man säger svart humor, säger galghumor att man skämtar mycket om döden, man skämtar om de grövsta grejerna så. Men jag skulle inte säga att afroamerikansk humor är samma sorts humor som galghumor.
Inte samma sort, men att det är samma begrepp. Att man säger svart humor, alltså till exempel säger man ju en svart komedi, kan man säga. Det kan man ju säga både om då så här, en afroamerikansk komedi eller en svart komedi kan också vara...
Som Nutty Professor av Eddie Murphy är en afroamerikansk komedi. Ja. Det kan man kalla för en svart komedi.
Ja.
Men det är ju ingen galghumor-komedi.
Nej, precis. Men att begreppen är samma. Men att det är helt olika typer av humor. Men det kan ju blandas ihop då.
Jo, det kan du göra. Fast ibland det tangerar ju varandra. Alltså jag vet inte att Chris Rock och Eddie Murphy... som stand-up-komiker är ju lite grövre, alltså de skämtar om lite mer känsliga ämnen än till exempel Jerry Seinfeld och Jim Gaffigan, som inte är afroamerikaner utan vita amerikaner. Så att de ligger lite närmare, även om det inte är samma, så är det ju.
Jag tänkte på det, Jim Gaffigan. Vi var ju och såg Jim Gaffigan när han var i Stockholm. Så nu när du pratade om honom så kom jag att tänka på det Jim Gaffigan-skämtet som vi båda tyckte var roligt.
Ja, då blev han lite mörkare.
Ja, har du det i din minnesbank?
Ja, det har jag. Kommer du ihåg det eller?
Alltså jag minns, du är bättre på att citera än vad jag är.
Alltså han snackar om att han gillar att äta varmkorv. Men alltid när man ska äta varmkorv så är det någon som berättar vad de innehåller, hur man tillverkar dem. Alltså så här, allt jävla benmjöl och brosk de maler ner och vilka slakteriavfall och sånt det finns i varmkorv. Så säger jag så, I don't want to know. Strippers, no, hot dogs are like strippers. You don't want to know their backstory. Och så hör man då en strippa så, when I was 12 my dad, but not interested. Så håller han upp en hand och sen så lägger han lite tags där det blir mer abstrakt och så här, throw some mustard on it, some onions, some roasted.
Det är väl egentligen det sämsta delen av skämtet tycker jag då.
När han går ifrån realismen.
Ja, precis. Och det blir lite så absurdistiskt.
Man ska hälla rostad lök på strippen.
Ja. Jag vet inte, du som är väldigt förtjust i matskämt, så kanske du kanske uppskattar det lite mer.
just det där att han kastar. Nej, jag vet inte.
Jag sen förstår det, jag att man vill ha en tag. Ja. För att bara avsluta skämtet. Du har ju redan, han har ju redan dratt punchlinen. Det här ja. Not interested är ju, det är ja. Två punchlines då egentligen, skulle jag snarare säga.
Ja, stupid alla hot dogs, you don't want to know their backstory.
Och sen punchline två som är mer också en punchline, för den är för bra för att kallas tag.
Ja.
Det är då not interested. Men sen kommer de här tagsen då om att han ska hälla rostad lök och senap på strippan.
Ja, eller han säger ju bara...
Ja. Men det är lite som en låt. När man inte vet riktigt hur man ska avsluta en låt så bara fedar man ut den ja. Istället. Att det är lite så att han bara fedar ut skämtet. Det, ja. Det kan man ju förstå.
Jo, men det är också lite så att hålla liv i ett redan långt skratt.
Ja.
När folk redan är så här, så liksom kiknar av skratt och sen så börjar skrattet ut, och det är lättare att publiken hakar på ett nytt ja. Skratt även om skämtet inte är så jättebra taget. Ja,
det,
liksom.
Det är som multipla orgasmer. Att, att det är då först att om en tjej ska få en orgasm så kan det ta rätt lång tid. Men sen om hon då kan få multipla orgasmer så kan hon få alltså flera på rad. Kanske inget att köra till. Ja, nej, men att för då är det ju inte lika, alltså det är ju det som är multipla orgasmer. Det är ju inte att att det är en till.
Nej, det är tags på. Ja.
det är orgasm tags.
Det är lättare.
Ja.
Nej, men så man satt ju där och försökte skämta lite
ja.
Synagogan.
Just det, det är synagogan också. Ja. Det gör det extra lite roligt.
Ja, och det var det är väldigt mycket karaktär, och det var så här judiska begravningssällskapet som jag fick vara med och bära kistan och så där.
Mm.
Eller det var ju jul på kistan, men jag fick ju så här vara med och putta den. Det skulle vara sex män. De var ganska mycket släktingar från Stockholm som var nere. Och det var så här, judiska församlingen i Stockholm är mycket mindre konservativ än judiska församlingen i Malmö.
Uh-huh.
Där de håller liksom på så här, det är så här, männen ska göra det här först och så här,
mm.
att de kan inte lära kvinnorna sitta i samma del och sånt i synagogan.
Mm.
Ja, det här var nog mer, det var nog ingen riktig synagoga, det var nog bara en liten bås vid begravningsplatsen. Ja,
för det var i Malmö som själva begravningen.
Ja, på Rosengård.
Mm.
Men det var också såna konstiga grejer som var väldigt viktiga för de här judiska begravningssällskapet, att man får man ska gå fram och, alltså vi som är de närmaste i familjen ska gå fram och skyffla jord på kistan.
Mm.
Alltså ta sig varsin spade, eller man ska ta tre spadtag var.
Ja.
Och då var det väldigt viktigt att man skulle hålla spaden upp och ner. Alltså man skulle inte ta med den där, alltså om du tänker, man tar ett normalt spadtag
ja.
Så är spaden lite böjd uppåt liksom.
Ja, precis, som en sked.
Ja, men ja. Då skulle det vara som att hålla skeden upp och ner. Att man håller spaden upp och ja. Ner. Så att man tar liksom på ovansidan av, på baksidan av spaden. Där skulle man...
Är det den symboliska jorden liksom som man...
Ja, man tar tre spadtag ja, var ja. Liksom.
Fan vad konstigt.
Ja, det var konstigt. Och det var en så här kantor från min mammas kusin tillsammans med någon så här kantor. Jag vet inte om han är rabbin eller om han är bara, alltså han är någon så här som håller i begravningar och sånt i Stockholm.
Ja.
Och han är väldigt insatt i varför man gör olika grejer och sådär. Så jag frågade ju så här, för han sa att där i Stockholm så gör de inte det. När han tar spadtag så tar han med den vanliga sidan.
Oh.
Och jag frågade varför de gjorde det. Och det visade sig att det var mest en kul grej.
Det var bara en flippig. Kolla här!
Ja, det var så. Jag vet inte, det är väl något sånt där. Det kanske är någon symbol för att den här är ingen vanlig spadtag. Det här ska vara något speciellt. Jag vet inte.
Ni judar alltså. Det ska jag göra tvärtom, va? De andra människorna har en sån hud på kuken. Det ska inte vi ha. De andra människorna använder spaden så här på det här praktiska sättet. Ja, men då gör vi tvärtom i så fall. De andra människorna överlever. Jaha, då ska vi bli nästan utrotade då.
Men, och sen ska man tillbaks, jag vet inte, sen är det så att man ska lägga en sten på graven. Det är nog en tid senare.
Mm.
Men det kanske du har sett i slutet av Schindlers list. Så lägger de, så är det så att de kom fram och lägger stenar på gravarna på, alltså typ i eftertexten.
Ja, det är då när det är i färg helt plötsligt.
Ja, det är det kanske.
Ja. Just det. Mm.
Men jag kommer ihåg, för när jag var liten så min storebrorsa, vi hade då en kompis som hette Ola som jag umgicks med på dagis. Och min brorsa förklarade för Ola då om judiska begravningar, som man skulle lägga en sten. Och så sa han så att, men om man lägger en svart sten, det betyder att man hatar den. Så sa han till Ola då, så om du någon gång ser Hitlers grav, då ska man lägga en svart sten på Hitlers grav. Men då, när min morfar dog för några år sedan, så då så var vi på den här liksom stenläggningsceremonin på hans grav, som var typ några veckor efter begravningen eller ett tag efter begravningen. Och då så hade hans barn, min brorsa har två barn, de hade så här fått plocka stenar på vid stranden som de skulle lägga på sin då gammelmorfars grav, eller gammelfarfar blev det kanske för dem. Och då så såg jag att min brorsas barn hade plockat svarta stenar. Det var typ en av barnen hade en eller två svarta stenar också. Och då vid begravningen, så, alltså jag sa ju inte det högt inför alla, men jag berättade för min brorsa det här minnet då från barndomen om min brorsa blev jävligt irriterad. Han bara såhär fnös åt mig, tittade surt.
Men la ni stenar nu också då?
Nej, nu var det bara såhär, man grävde ner. Och sen ska de väl fixa i ordning graven. Och sen så typ kommer man och lägger stenar. Det vet jag inte om jag kommer att åka ner.
Är det istället för blommor eller?
Ja, det är nog.
Det är egentligen smartare än blommor, för de vissnar ju inte stenar. Nej, på samma sätt.
De var för evigt.
Ja,
ja, det är ganska mycket konstiga sådana. Alltså det är lite så att man, alltså det är många rätt lustiga traditioner på begravningar. Man ska även, det har jag sett någon göra någon gång bara, att man ska riva sönder sina kläder under begravningen.
Mm.
Man ska visa sorg liksom, ska man slita sönder sin skjorta till exempel. Så riva en reva.
Det måste ju bara vara då att av att en cool person med status som kom till en begravning lite söndersliten.
Ja.
Söndersliten skjorta. Och kom på det som undanflykt. Så kommer du hit i trasor? Mm. Nej, men jag var så upprörd och ledsen över att min gammelfarmor dog, att jag slet sönder skjortan på vägen hit. Så har det blivit en grej av det.
Jo, det är nog rätt mycket som är sånt också. Jag har tänkt på det mycket med kippa. Den här lilla mössan som judiska män har på sig.
Mm.
Att det är ju någon som har försökt täcka över flinten. så är det en ursäkt. Så varför har du en sån? Nej, det är, man ska bli sedd av Gud. Det är det som är ursäkten. Så här, Gud ska se en.
Ja.
Om, ja, Gud, ifall han nu är så allsmäktig och sånt. Ja. Varför har han problem att se? Och så frågar jag, men det är, varför, är det bara männen som ska ha det då? Frågar jag då min mamma när jag var liten. Så hon, men kvinnor, de har mycket så här flätor och sånt, och syns i alla fall. Det är väldigt lösa undanflykter.
Det är någon form av religiös come-over.
Ja, jo, man, absolut.
Jag har ju inte varit på någon begravning någonsin.
Nej, aldrig.
Nej,
alltså har dina, lever alla dina mor och farfar eller?
Nej, mamma och morfar är döda.
Mm.
Och de...
Varför gick du inte på deras begravningar?
Alltså jag tyckte jättemycket om mamma och morfar. Mm. Och vi hade en bra relation. De bodde bara ett stenkast ifrån. Och jag var där mycket efter skolan och så. Det var där jag lärde mig dansa Michael Jackson-dans bland annat. Och
är det så sexuella övergrepp inom familjen kallas nu?
Typ? Alltså, jo, så är det, va. Så jag brukar, när jag är hemma i Trelleborg och sitter och tar glas vin med min mamma, så brukar jag fråga ut henne rätt ordentligt om mormor och morfar och så. För att jag var 9-10 när de gick bort.
Mm.
Och det är ju tråkigt. Jag brukar också vara på mina föräldrar, för att mina systrar har ju barn nu.
Mm.
Som är då 4-5 år och neråt.
Men innan, jag vill bara, det känns som en cliffhanger här. Varför var du inte på begravningarna?
Jo, jag kommer till det då. Så det här är ett litet sidospår då. Okay. Nej, men så är på mina föräldrar att så ta hand om sig själv. Och så, min pappa har då gått ner i vikt och sådär.
Du har sagt då, vad du har sagt då till dina föräldrar att ta hand om sig själv?
Ja.
För att de inte ska dö, för att barnbarnen inte ska bli ledsna.
Det är så för mig, va, att min mamma och morfar dog när de gjorde. Mm. Alltså, för jag har ingen, alltså jag skulle vilja ha haft den här relationen också med dem som tonåring, för de var coola och sköna liksom, och även kanske lite som vuxen.
Men dog nice. De på grund av att de var feta eller?
Ja, morfar delvis, eller cancer var det, men det var väl då och sen så mormor dog av sorg, som man säger, brustet
hjärta. Självmord eller?
Nej, men det var, hon dog på en buss faktiskt. Så jag vet inte exakt, det var kanske någon propp eller någonting. Men,
för jag funderar på det nu med det är ännu ett sidospann. Men min mormor, det var ju så att hon, för man säger inte längre, alltså läkare och vårdpersonal och sånt där, man får inte längre ge dödsorsaken ålder.
Aha.
Eller sorg till exempel. Det är ju inga seriösa dödsorsaker. Nej. Ingen av dem. Utan det är ju då kanske att man, ja, men hjärtat, hjärtattack, eller liksom, att jag vet inte vad som händer med hjärtat, om det bara slutar slå ibland.
Mm.
Men det är någonting som händer i alla fall. Men ålder, det finns inte längre.
Ja.
Men det var ju som min mormor nu liksom, några dagar innan hon dog, så det var ju ganska nyligen hon dog. Judiska begravningar också, så snabbt som möjligt. Liksom. Men några dagar innan hon dog så berättade min mamma då, när nu har hon slutat äta. Alltså så här, de får kanske en sked med någon näringslösning, men hon sa, kanske vägrar ta den. Liksom.
Ja, det är som ödlor gör ju så också.
Vad sa du?
Ödlor gör ju så. Ja.
Men då är det ju ändå dödsorsaken självmord vid 95 års ålder.
Ja.
Det är ju det, men frågan är om det står i journalen liksom.
Nej, det är frågan. Alltså för hon,
för
då,
hon blev ju tynare bort då, liksom. Blev,
hon svälter sig till döds.
Ja.
Det är ju,
och det är ju någon form av självmord. Nu tänkte hon, nu orkar inte längre. Hon var ju jättedement och jättetrött och hade här liksom trillat och fått ont och en massa sådana grejer. Hon pallar väl inte bara liksom. Nej. Och det är ju förståeligt, men jag tycker ändå man ska kalla det vid dess rätta namn.
Självmord.
Mm.
Ja. Så då var du noga på begravningarna.
Nej, jag höll mig faktiskt där. Det var, om man hade velat så hade man ju fått säga några ord. Man hade gått upp där. Min brorsa gick upp där i talarstolen och hörde ett litet fint tal. Och min mamma också. Men där känner jag att
där gick gränsen där, för
dig. Om jag ska gå upp och säga så här, det var ju faktiskt självmord.
Häng med mig här nu, va. Måste jag ändå kalla det i sitt riktiga namn. Det är roligt också för religiösa. Då jag sitter där antagligen några rätt så religiösa människor i publiken, som jag förstår, eller i samlingen där. Och då är ju självmord ofta en synd.
Ja,
så det blir extra.
Ja, men det är ju, jag vet inte, jag tycker ofta så här, riktigt tragiska händelser är väldigt inspirerande, för att man tänker så här, jag får inte skämta om det här, och då så börjar hjärnan jobba för att hitta skämt eller roliga saker att säga. Så det var många gånger jag fick så här, det här ska jag nog inte säga.
Mm.
Och jag tänkte en rolig sägning jag också tänkte vara så här, berätta om så här, vår mormor som så hastigt rycktes ifrån oss vid 95 års ålder. Allting skedde så jävla långsamt. Men jag tycker uttrycket som så hastigt rycktes ifrån, det är alltid kul.
Man får upp en rolig, det är en rolig bild också, att hastigt ryckas ifrån något som man inte riktigt är beredd på. Det är lite slapstick bild för upp i huvudet då. Mm. Ja, nej, men jag hade då en bra relation med mamma och morfar och så att jag, det är en liten sorg jag känner att jag inte hade dem då under min ungdom och så. Mm. Så varje fall, men jag fick då, när morfar dog så fick jag ett val att, för att då tyckte mamma, då var jag 9 kanske, ett val att inte följa med på själva begravningen.
Men är det vanligt att föräldrarna ger sådana val till sina barn?
Jag vet inte.
Jag har aldrig fått något sånt val. Det är ju, det är så här, alltså känns som så här, en självklarhet. Okay. Ungefär som att, ja, jag vet inte. Men även
det är, alltså, för mig är det mer, var det mer, för oss var det, hade varit mer konstigt om jag hade fått ett val att, om jag skulle vara med och fira någonting, det, där hade jag aldrig val att, så, varför kunde jag inte välja om jag skulle vara med och fira en student eller en födelsedag, utan då var det plikten
att, jo, det är ju alltså rätt, det är ju rätt bra kanske liksom att ens föräldrar ger det valet, så här, vill du vara med på det här sorgliga eller vill du inte vara det.
Så att jag min, alltså, så vi var ett gäng då, med jag och mina kusiner och någon av mina systrar var väl hemma också då, och vi satt och spelade Mario Kart och så där. Vi hade ju utnyttjat den här sorgen eller den här tråkiga som hade hänt då till att få låna ett Super Nintendo av en kompis. Det är svårt att säga nej till någon vars släkting har dött som man kom då med den snyfthistorien, så vi ska inte på begravningen utan vi ska sitta hemma, så vi vill ha något att göra, skulle vi kunna få låna Super Nintendo. Folk var noga med att inte låna ut Super Nintendo, kan jag tillägga, att, att det gjorde man inte, bara låna ut så dyra maskiner på det sättet. Men, men då gjorde, fick vi låna det, så att spela det istället. Men sen nästa år då så dog vi mormor. Och då minns jag
att, sa jag på en buss.
Ja, precis. Men då minns jag att jag själv sa att jag inte ville gå, bara för att jag tyckte det var så roligt förra gången att vara hemma med de andra. Så då sa jag själv, och då tror jag min mamma fick, alltså för mig att min mamma fick lite så
ångrade sig.
Nej, men hennes uppsyn var lite mer besviken då liksom. Ja. Dels var jag väl ett år äldre, men också att jag själv föreslog det, var väl det, så att jag direkt typ när mormor dog sa jag vill inte gå på begravning, jag vill vara hemma och spela, för jag hade så bra minne från den här de timmarna man fick sitta själv i huset med kusinerna.
Ja.
Så det, och det var ju förräknat sådana tillfällen när man kunde vara helt själv med jämngamla.
Vi fick säkert snacks och sånt där också.
Ja, precis, det var godis. Och det var ju det så, för att, ja, anything goes-aktigt. Det var ingen som brydde sig om smågrejer. För att, ja, man håller inte på och gnäller över detaljer under en sån sorgens dag.
Nej.
Så då liksom man kunde äta hur mycket godis som helst, man kunde springa omkring, man kunde sitta och spela tv-spel och fick göra precis vad man ville, mer eller mindre. Jag ångrar inte det, va? Utan det är ju ett glatt minne jag har idag. Men det var därför jag inte gick på begravningen.
Okej. Nu är alla mina, alltså mormor, morfar, farmor, farfar döda. Det var den sista. Är jag då fortfarande ett barnbarn?
Ja, det är en filosofisk.
Ska jag släppa en diktsamling som heter Inte längre barnbarn?
Ja, det är som det, det här att du skulle släppa en sån bara för att slå mynt av din sorg, eller den här, alltså det som det jag säger ju det i någon låt, det här att folk som tatuerar morfar över sitt bröst och sånt. Jag tror jag pratat om det i min egen podcast.
Nämnda de känner som har dött.
Ja. Att det är så jävla löjligt. Ingen ska tatuera in sin mormor och morfar på sitt bröst. Alltså vänta till någon har dött som ni verkligen bryr er om liksom.
Vad tycker du om att William Spets har gjort en så här scenföreställning?
Patetiskt.
Som heter Mormor, har du tid?
Ja, ännu mer patetiskt.
Vadå?
Vad du tänkte säga? Du bara visste inte vad den handlade om, eller?
Nej, men du sa, vad tycker du om att William Spets har gjort en scenföreställning?
Aha, såhär, patetiskt. Ja, okay. Men hans
nej, jag visste vad den hette, jag visste vart det skulle komma. Jo, såklart patetiskt att, att slå mynt av det. Nu vet jag inte.
Jag tycker inte det, är patetiskt att slå mynt, alltså såhär. Alltså ifall det hade handlat om hans brorsa eller pappa eller något sånt som var död eller syra eller, då hade jag inte tyckt det var, då har jag inga problem med att folk ska slå mynt av det liksom. Men det är väl det här att ha en mormor eller mormor.
Jo, men det är det som är patetiskt. Men sen, alltså, nu vet man ju inte relationen och så att jag lägger in en brasklapp där om William Spets.
Ifall de faktiskt hade en väldigt nära relation så var
jo,
det okej.
Okay. Men det kan ju vara så att min farmor till exempel är ju uppfostrad av sin mormor och trodde att det var hennes mamma fram till 20 års ålder. Så då är det ju en annan sak. Så sådana undantagsfall finns alltid. Men att göra en föreställning om sin mormor som har dött, det är ju, alltså, herregud, vänta några år. Alltså, för jag tänkte på det, för jag pratade med Carl Stanley, inte om just William Spets, men om det här att Carl Stanley skriver till mig med jämna mellanrum och vi pratar ibland och så. Och jag tycker mycket om honom. Och han en sak som han då liksom är lite frustrerad över, det är just att han är så ung. Carl Stanley är då en annan stand-up-komiker, väldigt som lovande och duktig.
Har han fyllt 20? Han har varit 19 lite väl länge nu.
Ja, han är 19 fortfarande, säger vi. Han är säkert 20 nu. Men han berättar då om att han har liksom en frustration över att han är så ung, eller då framförallt att han inte har upplevt så mycket.
Mm. Och det finns ju de som har upplevt extremt mycket vid 1920.
Jo, precis.
Men han känns rätt trygg.
Ja, ja. Det finns ju, precis. Och det finns folk som kanske har ett väldigt unikt perspektiv, även om det kanske inte har hänt några dramatiska saker, så kan det ju vara om du är 20 år och är uppvuxen som same och börjar med stand-up, så lär du ändå ha kanske lite saker att prata om som är unikt för dig. Men det är väl framförallt det här bristen på erfarenhet som då han är frustrerad över. Han känner att tekniskt så är han liksom kanske, nu kanske jag lägger lite ord i mun på honom, men tekniskt skicklig och så och bra, men att det blir liksom, han har liksom sina så här tjockisskämt och sina så, och han vill liksom ha någonting mer att prata om, men det är ju bara tid där för honom, att han måste, han får ju bara ha tålamod. Som om 5 år så har han säkert ett förhållande som var crazy. Kanske en nära is idag har dött. Ja. Kanske.
Men samtidigt så tror jag att, alltså, Carl Stanley är ju redan bra, och jag menar, det finns ju den typen, om man tänker så här, Jerry Seinfelds succéföreställning I'm Telling You For The Last Time. Han tar ju inte upp någonting som behöver bygga på livserfarenhet. Nej. Eller så här, Johan Glans nostalgi skämt och sådär, alltså det är ju, ingen av dem bygger på så mycket livserfarenhet.
Om man tittar på dig med också, som har en hel del erfarenhet i bagaget.
Vi skämtar inte mycket om sånt.
Nej, men det kanske är just det, att i och med att man vet att man har det, om man skulle vilja så kan man. Men då det är det såklart, när man inte har det så är man, kanske man känner lite mer av en frustration över det.
Jo, jag kommer ihåg själv när jag tecknade serier när jag var, alltså när jag var tonåring, så gillade jag så underground-serier. De skämtade mycket om sex och droger, eller kanske inte bara skämtade utan berättade om det så. Och jag hade aldrig haft sex eller testat någon drog. Och jag kände en frustration över det. Liksom att så här, jag ville göra så här riktigt snuskiga serier och sånt där. Som jag hade läst mina idoler Crumb och vad de nu hette, S. Clay Wilson kanske. Det var inte min idol, jag bara sa ett till namn för att det inte skulle bli bara Crumb. Men då tyckte jag, fan, det var nästan en av de grejerna som jag tyckte var jobbigast med att vara oskuld då, var att inte kunna skildra det i mina verk liksom så här, för att det känns patetiskt att göra massa så här knullserier om man själv inte hade gjort det.
Jag känner igen det jättemycket. Jag skrev ju manus och sånt. Och just den här bristen.
Filmmanus.
På, ja, precis. Bristen på erfarenhet. Att jag kunde säga, fan, jag längtar till jag är vuxen så jag kan liksom skriva om någonting på riktigt och sådär.
Ja. Men film var det också så att man kunde inte spela. Alltså det ser så dumt ut när någon man ville spela in så agentfilmer. Ja. Och så är det så, så 11-årig så, kostym ja. Som kommer med någon läxa. Man tänkte så här, man visste så här, det ser inte bra ut.
Nej, alltså jag gjorde ju då film tillsammans med Revolver, eller Magnus som han heter, som jag då växte upp med. Mm. Och han och jag var väldigt filmintresserade. Så vi gjorde ju film från att vi var liksom 9-10.
Mm.
Och vi var då två olika skolor. Han hade inga problem med den typ att
en 11-årig agent.
En 11-årig agent och så. Och han ville vi skulle prata engelska och sånt. Så sa, men det ser ju dumt. Alltså är det inte bättre att vi liksom utgår från vad vi har nu, vad vi är. Okej, vi är 12-åringar.
Mm.
Och så har vi den här miljön, Trelleborg.
Mm.
Ska vi inte bara utgå från det och så gör vi liksom den bästa filmen vi kan göra utifrån det? Vad skulle kunna hända i Trelleborg? Vad är plausible i Trelleborg och sådär? Men han ville ju då, han var mycket mer Hollywood-inspirerad.
Mm.
Så han ville att vi skulle då till exempel vara vuxna agenter och så vidare. Men det har jag nog kvar rätt mycket. Att om jag gör en sketch eller någonting nu, eller, eller om jag har en tv-serie-idé, att bättre att göra det så, alltså själva grundidén så enkelt som möjligt för oss, att det, och sen
jo. Så när jag också liksom är väldigt inne på det här, gräv där du står, skildra liksom, alltså gör, ifall du inte har varit hemlig agent, skriv inte ett manus om en hemlig agent.
Nej.
Det är rätt mycket inne på det. Och just med liksom, jag har varit väldigt inne på liksom att vara så här, ja men rappa på svenska om du är från Sverige.
Mm.
Det har jag börjat släppa lite mer på sen, för världen har ju blivit mycket mer globaliserad.
Mm.
Alltså nu har jag inga problem med att PewDiePie pratar engelska, för att han riktar sig till en internationell publik. Och, det, och det funkar uppenbarligen liksom.
Ja.
Och så,
ja,
så
man vande sig vid att alltså, så, YouTubers och sånt, att de sjöng på engelska var inte konstigt. Men sen när rap kom så tyckte man ju det var konstigt att rappa på engelska.
Ja, men mycket, alltså jag tycker det, alltså jag tycker det är lite fegt ofta, för att det är många som liksom som inte vågar riktigt köra på svenska.
Mm.
För att man kan gömma sig bakom här klischéer och språk och sånt där om man gör på engelska. Men
det är ju alltså dumt på många sätt också. Alltså det är ju mycket, det är ju jättesvårt. Alltså om målet är att slå igenom och lyckas. Alltså varför skulle... Alltså det finns säkert något exempel här och där som är lite smått bevisar motsatsen till det jag säger nu.
Mm.
Någon svensk som rappar på engelska som har lyckats okej i USA.
Men, jag måste bara gå och pissa. Vänta.
Ja, det gör du rätt i.
Var var vi någonstans?
Ja.
Du har varit och pissat och du pratar om att det är svårare att slå som engelskspråkig rappare i Sverige.
Ja, yeah, alltså, men rap är ju också liksom tonen så jävla viktig, och att man liksom, ja. Yeah.
Mm, det är nog som, nästan som att vara stand-up-komiker.
Ja. Yeah.
De som har kommit närmast är väl Promo i Europa. Och Young Lean har ju fått något av en rätt bra karriär i USA.
Mm.
Men det, jag tänker att det är en låg oddsare på något sätt, att det är så här, om du börjar rappa på svenska i Sverige, så har du mycket lättare att få in en låt på P3 och du har mycket lättare att slå igenom. Men vinsten kan då bli begränsad på något sätt.
Mm.
Du kan max bli så stor förmodligen då inom Sverige som Timbuk och kanske även Petter.
Men blivit. Jag tror också att det har att man känner sig nöjd att göra när man har blivit då känd i Sverige. Men om man tar då exempel som så här Alexander Skarsgård och liknande.
Eller inom musik så tänker man Per Gessle.
Ja,
han blev ju pissestor med
Gyllene Tider.
Ja, men sen så var han kanske inte nöjd med det, att han ville ha mer rockset.
Och då har han ju en jävla fördel i att han är då stenrik på Gyllene Tider.
Mm.
Han har kontakter inom svenska musikindustrin. Och säkert några kontakter utomlands också då, per automatik. Och då är det ju ett guldläge för honom. Det är samma, alltså, för jag minns, jag tänkte på detta när jag var liten, hur jag skulle nå till Hollywood.
Mm.
Och då tänkte jag, vilken väg är lättast? Återigen då, jag och Mange, som jag växte upp i, gjorde filmen.
Volvo,
ja. Ja. Han hade tanken då att, så han flyttade ju till Kalifornien och gick filmskola där.
Vilken skola var det?
Vet inte, men
LA eller?
Ja, Kalifornien, Santa Barbara eller något sånt kanske det var. Ja. Och men jag tänkte att det är smartare att bygga hemma först, alltså köra en
Lasse Hallström.
Lasse Hallström och man kan, det finns ju många sådana svenska
alla
exempel.
Alla svenskar i Hollywood har väl gått den vägen, ja, skulle jag säga.
Mm. Och det var det jag tänkte. Mm. Att det är det smartaste sättet att komma till Hollywood. För att då kör man först en lågoddsare.
Mm.
Och sen när du har den, då ska man börja.
Är det som en lågoddsare? Okej, det är när man... Då är det lättare att vinna.
Det är lättare att vinna, men man vinner inte så mycket.
Ja, så är det. Okay.
Och sen så är det ju, så räcker du för, eller räcker. Alltså det är, men får du då en Mitt liv som hund eller en alltså jag tror även, ja men han, vad heter han, Alfredsson nu som
Thomas Alfredsson.
Ja, han var det, han som gjorde den här flicka med Millennium tatueringen och sånt.
Ja, jag har inte så bra koll på
honom. Men han fick ju göra då lite filmer i Hollywood och...
Ja, men han som gjorde vad heter den, Babylonsjukan. Han har ju en Hollywood-karriär nu.
Lucas Moodysson gjorde ju Mammut och sådär. Så att det tänkte jag, det är det smartaste sättet. Och det, jag har inte gett upp det än, va? Utan det finns ju alltid en tanke på att kanske om 5 år. Men ja.
Samtidigt som det ska bli en bra passa.
Ja. Yeah. Men med de orden kanske.
Eller vad tycker du? Vi kanske ska börja knyta ihop säcken. Med de orden börjar vi knyta ihop säcken.
Ja.
Vi ska till Eskilstuna och köra stand-up.
Ja. Yeah. Så vi ska möta upp Albin. Han är och hyr en bil.
Yeah.
Och så ska vi möta upp honom och åka till Eskilstuna och köra stand-up. Sen ska jag till Göteborg efter det.
Mm, direkt.
Nej, inte direkt. Men... Jag glömde plugga innan min egna podcast Anton Magnusson podcast. Lyssna gärna på den. Vad tycker du om den, Simon? Är den bra eller?
Ja, den är jätterolig. Jag lyssnade på den innan du kom hit. Jag skrattade gott.
Ja, härligt. Det är då en solo podcast att jag sitter och pratar själv. Så lyssna gärna på den om ni vill. Sen ska vi också påminna om att specialisterna har Patreon.
Just det.
Patreon.com. Så gå gärna in och supporta specialisterna på Patreon. Och det är inte bara själva podden man supportar, utan det är ju massa projekt. Vi har ju massa idéer och så.
Även Antons Hollywood-planer.
Ja, precis. Supporta film. Den. Nej, men vi har ju idéer om sketcher, kortfilmer och live-föreställningar som kanske kostar pengar att sätta upp och sådär. Så supporta gärna oss så kan vi göra så mycket roliga saker som möjligt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too.
Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, härligt. Mm. Då ses vi nästa vecka. Hörs nästa vecka.
Yep.
Hej då.
Hej då.